Ja, en god förmiddag och Guds frid får man önska varandra. En sån här vacker senhöstdag. Och solen skiner. Vi har inte varit så bortskämda med det en tid, men idag skiner den. Ja, jag får tacka Herren för att vi kom hit idag, eller kunde komma hit idag. Vi har varit lite så där. Ja, både jag och Marita, vi har haft sviter utav, vi har tagit två såna här sprutor. I onsdags eftermiddag var vi i Huskvarna och tog både den här mot influensan, den som man brukar ta varje år, men även den tredje covid-19-sprutan. Och igår natt så mådde inte bra, och igår förmiddag mådde jag inte bra. Det var liksom hela kroppen reagerade på något sätt. Och jag ringde Leif och sa att nu får jag be till Herren, att för vad man känner nu så vet jag inte om jag orkar stå här på vid talarstolen. Men tänk att Herren hjälper, hörni. Och i morse kände jag mig jättebra. Så att vi har någon att gå till. Tack och lov. Det jag ska koncentrera mig på idag, det jag gör detta med en stor ödmjukhet faktiskt. När jag har gått igenom vad jag skulle säga här. Jag ska tala om blodet. Jesu Kristi dyra blod. Och jag ska först läsa en vers här som grund. Första Johannes brev 1:7. Första Johannes brevet 1:7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Det här är en välkänd vers som har fått vara till vägledning för många till frälsning. Jesus Kristus, hans sons blod, renar från all synd. Vi sjunger i en gammal sång: Golgata täcker min synd, Golgata täcker min skuld. Det Jesus gjorde, blodet som han utgöt, det är heltäckande, det täcker all synd. Vi sjunger också i en gammal sång: det finns kraft, mäktig, underbar, ute i Guds lammets blod. Jag har skrivit som en liten rubrik här, eller blodets budskap och kraft. Och det blodets budskap och vittnesbörd, det går genom hela Bibeln ifrån perm till perm, kan man säga, som en röd tråd. Ja, blodets färg. Och utan blodet finns ingen frälsning. I Hebreerbrevet 9:22 så står det så här: så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan blod ges ingen förlåtelse. Utan blod finns ingen frälsning. Blodet utgjöts ju redan i begynnelsen. När Adam och Evas son Kain, det var det första mordet. Och första gången när blod utgjöts, det var när Kain dödade sin bror Abel. Och Herren, han ropade på Kain: vad har du gjort? Hör din brors blod ropa till mig från marken. Blodet vittnade. Kain hade dödat sin bror Abel, blod utgjöts. Och så började detta som skulle följa genom hela historien: blod utgjuts. Vi ska gå till Israels folk när de var i Egypten. De levde, det står i första Mosebok 12, hur länge de var i Egypten. De var i Egypten cirka 430 år. Och när första Mosebok slutar, så slutar det med att Josef dör. Och sen kommer andra Mosebok. När Mose föds och får sin kallelse. Och det står då att Israels folk, de hade det haft det bra en tid under Josefs tid. Gud välsignade sitt folk därför att Josef var en rättfärdig man. Och han blev upphöjd i landet och kunde leda landet. Farao gav honom den makten. Och då hade Israels folk, de var välsignade faktiskt ett tag där. Och de förökade sig. Det står att de blev fruktsamma och förökade sig och blev mycket talrika i Egypten. Och mellan första och andra Mosebok så säger de här bibelforskarna att det handlar om cirka 300 år. Alltså de var 430 år i Egypten. Sen var de en tid under Moses tid. Och de 12 stammarna, Moses bröder. Men sen gick det alltså en tid på närmare 300 år när vi kommer fram till Mose. Och under de här 300 åren så hade ju Israels folk förökat sig. Men de hade blivit så talrika så att de här kungarna, eller far, de hette ju egentligen farao, men de var kungar. De blev nästan rädda för hebreerna, som det hette, Israels folk, att de blev för många och tog makten där i landet. Så att de blev istället utnyttjade, de blev slavar under farao. Och de fick slita och hade det mycket svårt under den här tiden fram till Mose blev kallad och utvald att föra folket ut ur Egypten, ut ur slaveriet. Och Gud han sa till Mose: mitt folk förtrycks, jag hör hur de ropar över sina plågor, men genom min starka hand så ska fara och släppa mitt folk. Och genom Mose och Aron så skulle Gud då genom tecken och plågor förödmjuka farao i landet. Och vi läser om de här plågorna, straffdomarna, som Gud testade sitt folk, testade egyptierna där och farao att de skulle släppa sitt folk där. Det kallas för plågor, men man kan också kalla det för katastrofer. I ett modernare ord. För det var ju fruktansvärt egentligen som drabbade landet. När vi tittar tillbaka lite här i första Mosebok. Kapitlerna innan kapitel 12 här. Det var ju bölder. Det var gräshoppor. Det var hagel. Och det var paddor. Vattnet förvandlades till blod. Det var flugor. Det var myggor. Det var bara elände. Katastrofer alltså. Det gick en tid mellan varje plåga troligtvis. Det står inte hur långt det gick. Men sen var det så att den tionde plågan, då skulle den skulle kulminera. Därför att farao han släppte inte sitt folk. Trots de här katastroferna. Så ja, först så sa han då att ja, ni får gå. Men sen står det att han förhärdar sitt hjärta gång på gång. Och Gud kom med dessa plågor. Men den tionde plågan som kulminerade då, det var en dödsbringande katastrof i landet. Och Herren han sa till Mose: vid midnatt ska gå fram genom Egypten. Och då ska allt förstfött i landet dö. Från faraos familj och ättlingar till slavinnans förstfödde. Och även boskapen. Och sen står det att ett högt klagorop ska höras i hela Egypten. Sådan som aldrig har hörts och aldrig mer kommer att höras. Hur gick det då med Israels folk? Ja, Gud han skulle rädda dem också från den här sista katastrofen. Som var ju fruktansvärd. Det var en modisk plan ifrån Herren egentligen. Men han skulle rädda sitt folk och det hade Gud en plan. Och Herren gav sina instruktioner till Mose och Aron där, och då står det så här: ett påskalamm ska tillredas och ni ska ta fram ett felfritt åskammalt lamm av hankött kön. och det ska slaktas. Och sen blodet ifrån lammet, det ska strykas på båda dörrposterna och på det övre dörrträt i huset där man bor och befinner sig och äter. Sen står att måltiden, den skulle ätas med hast och under natten, för det var bråttom. Det osyrade brödet, ja, det innebar ju brådskande uppbrott. Ingen tid fanns att låta brödet jäsa, utan man skulle äta fullt beredda, kläderna uppfästa med bältet kring höfterna, skor på fötterna, stav i handen, står det. Vi ska vara fullt beredda att ge sig iväg med hast. Och det skulle ätas med hast, hörni. Och här ser jag en förebild, hörni, på vår tid nu. Idag, hur vi lever. Och vi troende. Jag ska återkomma till det. Att man är beredd. Att vi är beredda. Vid midnatt så slog då Herren till. Och då låter han fördärvaren. Det står så att han hette fördärvaren, eller mordängeln, kan man också säga. Döda allt förstfött i landet. Men när Herren ser blodet på det övre dörrträet och på de båda dörrposterna, då står det att, så att vad man kan tolka här när man läser, så gick Herren först före mordängen. Och då står det där: men när Herren ser blodet på det övre dörrträet och på båda dörrposterna, då går han förbi dörren till huset, Herren, och tillåter inte mordängeln bakom honom att komma in i hemmet och döda något. Blodet var ett beskydd. Och hörni, det pekar ju framåt, en skuggbild på Jesu Kristi dyrbara blod, det nya förbundsblodet, genom hans lidande och död. På natten, nu är farao förödmjukad. Nu kallar han till sig Mose och Aron på natten, och han böjer sig och nu ger han order: ge er iväg, drag ut, ta med era tillhörigheter och ägodelar. Och de till och med fick med sig en del av egyptiernas ägodelar, står det. Hur många var de? Ja, i kapitel 12 här i första Mosebok så står det att det var 600 000 män plus kvinnor och barn. Och de hade då bott i Egypten cirka 430 år. Den här bilden man ser framför mig, med blodet som är struket på dörrposterna och på träet där, och när mordängen går förbi. Jag har det hemma kvar. Bibelbilderböcker ifrån jag var pojke. Jag fick dem av mamma och pappa. Jag fick alltid bra böcker. Ofta till julklapp och i andra tillfällen. Jag har dem kvar faktiskt. Böcker som handlade om Jesus. Men ändå var pojkböcker, ungdomsböcker. Men just de här bibelbilderböckerna man fick, jag har i alla fall en. De tittade man i då som pojke. Man kanske var 6, 7, 8 år och tittade de här. Och det var så dramatiska, de här bilderna, tyckte man. När Lot flyr ur Sodom och Israels tåg genom Röda havet, och när Simson besegrar lejonet, döda lejonet, David och Goliat och allt det här. De här minnesbilderna där kommer till mig. Tänk vad det sitter kvar, hörni, sen pojkåren. Bibelns budskap. De var dramatiska många gånger. Men tänk hur den grunden som lades i mitt hjärta när jag läste de här böckerna. De har följt mig. Jesus är min Herre och frälsare, har varit hela livet. Även om jag har haft min resa ibland när jag var ung. När Israels folk lämnat Egypten och kom till öknen, då byggde man ett tabernakel, en helgedom. Och det var ett brännofferaltare. Och det innersta rummet, man gjorde ett innerstrum som kallades för förlåten. Och man offrade då för folkets synder. Och det var fyra olika offer man offrade. Och då skulle det vara blod i de här fyra offren. Och det skulle, prästen skulle då stänka och utgjuta blodet på något heligt. Men det var omöjligt att offerdjurets blod kunde borttaga synderna. Men varför höll man på då? Jo, det skulle påminna människan om synderna. Vi läser det här nu i Hebreerbrevet 10, verserna 3 och 4. Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder. För det är omöjligt att tjuras och bockas blod ska kunna utplåna synder. Kristi blod, det Jesus utgör, det fullbordade den här offertanken som fanns i gamla förbundets offer. Men det var en stor skillnad med det nya förbundet, det gamla. När man då offrade för sina synder i den här helgedomen i tabernaklet, då var det offerdjurets blod som han stänkte. Endast blodet. Men när Jesus offrade sig för mänskligheten, då offrade han sin kropp och sitt blod. Ett fullkomligt heloffer gav Jesus. På försoningsdagen då skulle den överste prästen alltså gå in en gång om året i det allra heligaste. Och då hade han med sig rökelse och blod för Israels barns synder och orenheter. Men gamla förbundets offer, det var skuggbilder och det pekade framåt mot ett offer som skulle fullbordas en gång för alla. En gång för alla skulle fullbordas ett offer. Och det står i Romarbrevet 6 och 10. Romarbrevet 6 och 10. Hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han nu för Gud. Och Johannes döparen, som skulle förbereda Jesu gärningar, han utropar: se Guds lam som borttager världens synd. Vi kommer fram till Jesus nu, och när han instiftar nattvarden, vad säger han då, Jesus? När han instiftar nattvarden bland de 12 i den övre salen, och de hade ätit påskalammet. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren, och så säger han: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Och det läser vi varje gång när vi tar nattvarden. Det var ett nytt förbund, det var ett evigt förbund, blodsförbundet, som uppfylldes genom Jesu blod och hans död på korset. Så Jesus, hörrni, han är förmedlaren, garanten. Vi behöver aldrig tvivla. Vi har fått uppleva denna frälsning i våra liv, hörrni. Vi tvivlade aldrig. Blodet har renat vår synd. Vi läste ju här i början att utan blod gives ingen förlåtelse. Hur gick det då med Jesus? Guds felfria offerlam, som inte visste av någon synd, men som Gud i vår ställe gjorde till synd för att vi skulle stå rättfärdiga inför Gud. Så står det i andra Korinthierbrevet 5 och 21. Han visste inte av någon synd, men som Gud i vårt ställe gjorde till synd för att vi skulle få uppleva frälsningen och stå rättfärdiga. Vi kommer fram till Jesus och korsfästelsen. Hela processen med korsfästelsen, det innebar ju fruktansvärda lidande för Jesus och blodsutgjutelse. Han förlorade mycket blod, Jesus. Genom detta blod som du och jag har blivit förlåtande och renade från all synd. Det började ju redan i ett semane. Och Lukas, han skriver så här: när han våndas Jesus i ett semane, vad han ska gå igenom. Han ville ju helst slippa den här kalken. Han bad till Herren: låt mig slippa dricka denna kalk, alltså detta lidande, den här korsfästelsen. Han var ju människa, Jesus. Han var både människa och Gud, och han ville ju egentligen slippa detta. Men ske din vilja, säger Jesus. Ske din vilja. Och när han är där och våndar, så skriver Lukas: hans blod blev som blodsdropp. Han svettades Och det blev som svetten blev som blodsdroppar. Sen i förhören med de här översteprästerna då, Hannas och Kajfas, då slog man honom med knytnävarna och spottsalvor stod det. Och jag kan tänka mig att då när de slog Jesus i ansiktet där, så säkert så blödde Jesus. Sen förs han till Pilatus. Och den här märkliga mannen Pilatus, han förhörde honom ett antal gånger där, men han kunde ju inte finna någon skyldig till någonting. Och det står ju att han symboliskt tvättade sina händer för att inför folket, för att visa jag finner honom inte skyldig. Men vi vet att det här religiösa prästerskapet, de fick med sig folket. Och sen ville då Paulus ge Jesus ändå en chans, och så skulle de få välja mellan Barabbas och Jesus. Och folket, de bara ropade då: ge Barabbas fri och döm Jesus till döden. Korsfäst Jesus. Då fick ju Pilatus ge med sig. Och i den här processen med korsfästelse, då skulle man prygla den här som skulle korsfästas innan. Det ingick i processen. Alltså prygling. Och det var med piska. Och Pilatus då, han var tvungen att utlämna Jesus för prygling. Och då var det två romerska soldater där som växelvis slog med en fruktansvärd piska på Jesu rygg. Och det fanns, man fick inte slå mer än max 39 slag. Det stod i den judiska lagen. Högst 39 slag. Jag kan tänka mig att man maximerade detta. Jesus fick 39 slag. Jag kan tänka mig det, att han fick det. Den här piskan, den hade ett handtag av trä, har man kommit fram till. Man har ju, det här står ju inte i Bibeln, men det finns mycket, mycket att forska i det här. Så man vet väldigt mycket om hur det var på romarrikets tid exempelvis. Och de här korsfästelserna man utförde. Piskan hade ett handtag av trä som höll ihop flera läderremmar. Och längst ut på remmarna, då fanns det metallkulor och benbitar. Och dessa piskor då, de orsakade då naturligtvis när de här soldaterna växelvis slog honom på ryggen där 39 slag, orsakade djupa sår på Jesu rygg. Och han förlorade väldigt mycket blod där, troligtvis, har man kommit fram till, man har forskat i det här. Och troligen så var Jesu rygg, det såg ut som ett blodigt gelé. Ja, det kanske låter hemskt att tala om detta. Jag har sett den här filmen The Passion, som kom någon gång i början på 2000-talet. Man har sett en hel del filmer om Jesus och Jesu liv, men det var den blodigaste filmen. Jag har hört en del som har sagt att man kunde inte se den. Jesus, han förlorade mycket blod, och sen då skulle han ta sitt eget kors och bära det fram till Golgata. Tänk vilken förnedring, hörni. Det man själv skulle hänga på och dö på, det skulle man själv bära. Här ser jag en liten parallell här. Nazisterna, hur fruktansvärda de var mot judarna. Och för att de skulle hinna med och döda 6 miljoner judar, så skulle det gå fort. Man byggde upp de här koncentrationslägerna i all hast. Jag läste en hel del om det här. Många fick ju gasas ihjäl. Man brände dem. Men tiden räckte inte till. Utan man fick gräva stora vallgravar som man skulle slänga sig i. Ibland levande. De här vallgravarna, de här djupa vallgravarna man kan se på YouTube-klipp. De grävde judarna, fick judarna själva gräva. De fick gräva sin egen grav. Fruktansvärt. Tänk vad judarna har fått gått igenom. Ja, säger någon, det var de som dömde Jesus. Ja, det var det. Men Jesus skulle ju gå den här vägen. Man kan nästan säga att Gud använde sitt eget folk. för att denna plan skulle fullbordas. Jesus förlorade mycket blod under prygligen. Han orkade inte bära korset med en liten bit. Sen var det en som fick hjälpa honom att bära korset. Vi känner till, jag läste om detta. När Jesus kommer fram till Golgata kulle, så lägger de honom på korset på backen, slår ner kraftiga spikar. 15 centimeter räknar man med att de var, de här spikarna. Man slog dem i handleden, inte i handen. Hade man slått spikarna i handen, då hade det fläckts upp. Man slog spikarna i handleden. Man slog spikar i fötterna. Blod utgöts på nytt. När Jesus hade sagt det fullbordat, att han gav upp andan, då var det inte säkra på att han var död. Det stack en soldat upp ett spjut i sidan för att säkra hans död. Vatten och blod rann ut. Tänk vad blod utgjuts. Tänk vad mycket blod Jesus fick utgjuta. Och det är vi delaktiga i. Vi har fått ta emot förlåtelsen. Rening. Ett frälsningsbudskap utan blodet är inget frälsningsbudskap. Genom Jesu Kristi dyra blod och hans uppståndelse så blir en människa förlåten, renad och försonad med Gud. Sen får vi gå vidare i en lydnadshandling. Låta döpa oss, och så får vi den helige ande som gåva, som Petrus predikade om på pingstdagen. Detta är det fulla evangeliet. Det är som jag sa, jag är djupt ödmjuk när jag talar i detta ämne. Jag har varit med på starka väckelsemöten. Jag har varit med några år, det vet ni. Det var en väckelseperiod, en våg som dog fram i slutet på 60 och in på halva 70-talet. En Jesusvåg, kan man säga, som började i Kalifornien, spred sig över västvärlden i första hand. Ja, även i andra områden i världen också, Sydamerika, när man läser om det här. Det var en, kan man säga, en motpol, en mot förfallet som var då. Det var ett oerhört förfall den här tiden. Knarket flödade. Det var fruktansvärt. Och jag vet, hemma i Nässjö där jag bodde, mina föräldrar bodde ju där, så det var i församlingen i Nässjö, där var flera ungdomar, jag kanske har berättat det för, som blev frälsta. Som kom ifrån det här, ifrån den här knarkvågen. En del har varit i Indien. Och ja, därför det hade Beatles varit. Det var, man kan säga att det här följde med den här pop- och rockkulturen som drog över världen vid den tiden. 60-talet och in på 70-talet. Det följde med sig knarket. Detta missbruk. Och Flower Power-rörelsen från San Francisco. Det skulle vara så fantastiskt med fri kärlek och knarket och allt. Och det var ett uppror emot föräldrar och de vuxna. Men så kom Jesusvågen och många, många ungdomar blev förvandlade. Jag talade sist om just den här med världens usla brunnar och de här som artisterna som missbrukade och var inga föredömen för ungdomarna. De dog en tidig död. Många blev inte ens 30 år. Det kulminerade, den här ungdomskulten då med knark och den här vågen, det kulminerade ju, jag läste om det här, jag kommer ihåg, augusti 1969. i New York. De skulle arrangera en rockkonsert eller rockfestival, pop- och rockfestival. Man hyrde ett stort gärde norr om New York. Och så står det att de räknade med kanske 30 000 skulle komma. Det kom över 500 000. Det var som en demonisk... det bara de drogs dit till denna Woodstock-festival som den hette. Och där stod artisterna, påverkade en del av knark som man kan se. Det var fruktansvärt. Jimi Hendrix och en del andra där. Denna knarkvåg. Men då kom Jesusvågen och många blev förvandlade. Och det är det jag tror idag nu, att vi ska få uppleva det på nytt, Herre. En våg. Och jag nämnde om det i Nässjö ungdomar. Jag minns att jag låg. Vi hade väckelsemöten på söndagskvällarna alltid. Och flera ungdomar blev frälsta. Och jag låg jämte en ungdom och de grät över sin synd. Alltså syndanöd helt enkelt man upplevde. Och det här är ett verk av den helige ande. Den helige andes närvaro gör ju frälsningsbudskapet levande. Den helige ande överbevisar, står det. Så när man hör budskapet om Jesus, vad han gjorde på korset, om blodet som renar från all synd, ja, då tar man emot det. Man får nöd över sin situation. Man får helt enkelt syndanöd. Hörrni, vi har nära och kära. Vi har släktingar. Vi har i familjerna som vi beder för. Att de ska ta emot frälsningen. Komma tillbaka kanske. De har varit med, men komma tillbaka. Men jag tror att vi ska få uppleva bönesvar på detta område. Jag tror det. För Jesus, han kommer snart. Mycket snart, hörni. Och jag läste här om judarna, hur de skulle förbereda sig på natten för att ge sig iväg ifrån slaveriet. Och jag ser en parallell i vår tid. Precis som Israels folk skulle vara vakna och beredda för uttåget, så ska vi som Guds folk idag vara vakna och beredda. Lukas, han skriver så här. Jesus säger det själv: spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Det är lätt att somna till, hörni. Och det är många som har gjort det. Men jag tror att det kommer en våg nu när vi ska väckas. När människor ska väckas ifrån sin livssituation. I fredags kväll så tittade jag på en på kanal 10. Det var livekväll. Och livekvällen hade rubriken "Det sker igen". Och det var Lennart Åsberg som var programledare där. Och då intervjuade en kvinna där som fått en väldigt, väldigt välsignelse. Hon delat ut biblar till poliser. Det finns speciella biblar för olika yrkeskategorier. Så hon delade ut till poliser och sjukhuspersonal och soldater, MC-gäng och så vidare. Men hon berättade då att för 30 år sedan så upplevde hon att det var ju stagnation i det andliga läget i vårt land. Och det var jobbigt, berättade hon. Men då fick hon en uppenbarelse att det kommer en ny våg. Och nu hade hon fått det förnyat för sig här nu i höst. Det kommer en ny våg, en väckelsevåg, en Jesusvåg. Och jag tror att vi får vara delaktiga i detta. På olika sätt får vi vara delaktiga i detta. När våra bönebarn kommer, när vi ber för nära och kära släktingar kommer, grannar, vi ska få med om detta. Jag tror det. För när den helige anden, när han utgjuts, jag tror att den helige anden kommer utgjutas, då väcker det människor. Den helige anden överbevisar
synd, rättfärdighet och dom. Idag är det domsöndagen, såg jag. Det såg jag inte när jag förberedde det här, men det fick jag se hemdagen. Kyrkoårets text, domsöndagen, Kristi återkomst, stod det. Det går i linje med vad jag har sagt. Jag ska sluta där. Tack Jesus kära, tack Fader i himmelen, tack Heligande att du gör det här levande för oss. Tack Heligande att du kommer att bli starkt utgjuten i den här sena tiden. Och människor kommer att söka dig. Gud söker människor, men människor kommer också att söka dig till räddning och frälsning för evigt, för evigheten, och inte gå förlorade. För du är snart här. Tidstecknen visar detta. Ditt frälsningsbudskap om blodet som renar från all synd kommer den helige ande att göra levande på ett mäktigt sätt. Tack Jesus. Tack att du hör bön nu. Så med oss alla här nu som är samlade. Du vet vad vi behöver och du vill fylla våra behov nu. Och du gör det nu i Jesu namn. Amen, amen.